Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag har sålt min första stand-up-special till Comedy Central och den kommer att visas på tv med premiär den 27 januari nu, 2017, klockan 22.00. Och hur ser ni den då, tänker ni? Ja, om du har tv så kontaktar du din operatör och kollar så att du kan fixa Comedy Central. Om du inte har tv så finns online-tjänsten Magin som har Comedy Central i sitt grundpaket. Så jag kommer själv då fira det här i Malmö genom att titta på premiärsändningen på storbild på Blå båten. Och då hoppas jag att ni också vill göra tillsammans med mig och mina kompisar. Så här kommer kvällen se ut i Malmö fredagen den 27 januari. Jag och Anton Magnusson, vi kör live stand-up klockan 20.00. Anton kommer mest köra nya grejer. Jag kommer köra material som inte är med i föreställningen Slapp timme. För sen klockan 22.00 så visas den showen, en slapp timme då, på storbild på Comedy Central på Blå båten i Malmö. Så då får man gärna sitta kvar och se den också. Men det är ingen åldersgräns, så passa på, för det är inte många stand-up-kvällar där folk under 18 får komma in. Så biljetterna är nu släppta och kostar bara 160 spänn för allt det här. Och det hittar ni på kulturcentralen.nu. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Det heter @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Martin Soneby.
Komikern och provokatören.
Komikern och provokatören.
Du brukar alltid ha någon sån titel.
Ja, det är kanske mest Albin Olsson som blir då komikern och rasisten. Fast jag brukar ha någon form av titel för att jag tänker att nytillkomna lyssnare inte vet vem alla är. Och så kan det vara bra med en introduktion.
Serietecknaren och provokatören. Någonting.
Det här, jag har börjat med något som kallas arkivsamtal drinking game. Det är när jag upprepar saker eller liksom jag kör lite catchphrases eller sånt där saker, återkommande grejer, så ska man ju då lyssna och dricka. För jag tänkte just säga så att jag säger som Stan Lee, varje serietidning kan vara ett barns första. Jag kom på mig själv att det är en sån sak som jag sagt varje gång. Jag menar så att om någon lyssnar på Arkivsamtal för första gången så kan man inte utgå från att de ska ha den kunskapen. Det var så Stan Lee skrev sina seriemanus att liksom han presenterade kanske Spindelmannens superkrafter. På något sätt smögs det in i varje nummer så att liksom, man skulle inte förutsätta att alla visste att han hade ett spindelsinne till exempel.
Jag gör precis tvärtom i mitt program. Alltså jag har aldrig haft en tanke på att folk ska liksom så här, bli presenterade på något sätt.
Nej.
För programmet, vad programmet är, vad vi gör, vilka som är med. Jag bara förutsätter att så här, ja, men ni lyssnar. Eller så tänker jag, ja, vad fan, de kommer att komma på det. Liksom. Det kommer fram till det på 5 minuter.
Ja, men så är det. Och sen kan man inte spela så stor roll alltid.
Nej.
Men jag är kanske skadad av Jag vet inte.
Stanley.
Starskadad Stanley. Ja, din podd är då AMK morgon för nytillkomna lyssnare.
Ja, precis.
Lite men jag får dröm en gång för det. Att det var en tjej som sa att hon lyssnade på min podd för att hon fattade inte andra poddar. Liksom, att jag förklarade vad saker var.
Alltså, men så här, räcker inte det med en gång då? Måste man bli påmind varje gång?
Du menar en gång per avsnitt?
Ja.
En gång per jag kommer inte säga flera gånger på avsnitt att din podcast heter AMK.
Nej, men jag tänker att...
Du tänker att alla ska ha lyssnat på 340 avsnitt.
Måste man bli påmind då varje gång?
Så det 240 eller någonting.
För jag tycker det låter lite... Då är man lite dum i huvudet, va? Lite guldfiskminne som lyssnare.
Ja, men folk, man kan ju inte förutsätta att alla har lyssnat på 236 avsnitt eller vad jag är nu uppe i. Jag har tappat räkningen.
Nej, jag vet inte, du vet det bättre än jag. Jag vet fan inte vad jag håller på med.
Jag tror det är fler som lyssnar på din podd, så att det är kanske jag som ska lära.
Ja, men det är ju tack vare sådana som du. Alltså jag tar ju in massor med folk och de tar ju med sig respektive publik.
Ja,
så det blir som lite som en jag vet inte, någon typ av samlings där alla tar med sig lite lyssnare liksom.
Det är best off.
Ja, men lite så. Vad heter det? Ja, men det gör väl du också. Du har väl gäster som ja, tar med sig sin respektive publik in.
Ibland så har vi väl påminner mina lyssnarsiffror om AMK morgons. Men för det mesta så tror jag ni har fler.
Ja, vad heter det? Alltså nu efter jul har det gått skitbra. Vi hade ett litet juluppehåll.
Mm.
Och sen bumpar det upp direkt. Alltså första veckan så fick vi en fler än någonsin. Nu ligger vi på typ 80-85 000
och jävla,
per avsnitt.
Då är jag inte riktigt där.
Men det är skitkul.
Ja, det är skitbra. Det är bra för oss alla.
Det är bra för oss. Jag tänker det också. Mm. Det är fan bra för oss alla komiker att så här, man får promota sina gigs. Man skapar någon typ av samlingspunkt kring hela... Eller den delen av Comedy Sverige som är vi, tycker jag på något sätt. Det är väl 25-30 stycken som brukar komma in.
Det är ju ganska mycket faktiskt. 25-30 pass.
Men jag måste ju fylla liksom en grupp människor varje dag nästan. Det är en hel del att boka alltså.
Det är det.
Det är jävligt kul att folk vill komma in.
Ja, men frågan är om det finns en viss tröskel att det är så tidigt på morgonen att, då, att det kanske finns några som hade velat ifall det inte varit så jävla tidigt.
Ja, några är ju det. Alltså Messiah Hallberg skulle jag jättegärna vilja ta in, men jag tror inte att det är för att det är tidigt, för han har ju småbarn. Men det är just därför, du vet, så att ta ungarna till jobb eller till förskolan grejen. Så han har ingen tid mellan 7 och 9 liksom.
Taskig deal han har med sin sambo då, eftersom hon aldrig lämnar.
Nej, men jag tror hon sover till 11:30, går och käkar brunch med kompisar. Man tar allting, jobbar skitsent. Jag har ingen aning om hur det går till där. Eller så har han bara det som ursäkt för att han inte orkar eller vill.
Ja, det kan han också.
Så kan det vara. Men, så är det.
Ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken?
Det kan vi göra.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Jag har varit på en läskbutik som är hyfsat nyöppnad. En specialbutik för läsk som ligger nära stand-up-stället Big Ben.
Okay.
Som heter Soda Nation. Där de har väldigt mycket udda läskar. Ganska stort utbud.
Fan vad kul!
Mm. Ja, du kom ju med en gång du hade köpt massa olika sorters läsk.
Ja.
Fast det var inte på från någon specialbutik eller?
Några var från specialbutik. Några var från Urban Deli som har lite mer udda läsk. Och så var det en eller två som var från den här godisbutiken i Skrapan som är amerikansk godis.
Ja, just det. American Foods.
Ja, just det. Så de var lite annorlunda, men det var ingen så här specialbutik.
Eller USA-godis, tror jag inte.
Ja.
Nej, men den här... Jag besökte en sån här specialbutik i Los Angeles tillsammans med Agro som har varit med i podden. Vi är ju båda lite så populärkultur-junkies.
Nej. Berätta. Men,
för nytillkomna lyssnare. Men så då var det en som heter Galco's Soda Pop Stop. Det kan jag rekommendera alla att gå in och söka på YouTube. Det finns en väldigt rolig intervju eller liksom ett tv-inslag från hans sodabutik.
Var det han glada gubben som bara pratade om så här gurkläsk och ja. Rosenbladsläsk och sånt där?
Jo, det är han.
Älskar den gubben.
Du har sett det klippet. Och det var ju därför också vi åkte dit. Det var genom det klippet som vi hittade den affären. Och så var vi där och köpte läsk för kanske 600 kronor eller någonting.
Träffar ni honom?
Ja, ja, vi träffade honom och snackade med honom. Och agro, jag tror till och med agro kramade honom när vi skulle gå där.
Kramar och så här gråter en skvätt. Alltså bara lägger huvudet mot hans axel och bara, fan, fan fin du är.
Han är som en far för oss. Vi köpte till och med ett vykort med honom på där på affären. Men nu så har det öppnat ungefär, alltså den påminner ganska mycket om den fast i mycket mindre skala i Stockholm. Jag fick ett Instagram-meddelande från killen som stod i butiken. Som hade hört talas om att jag var läskintresserad. Så jag var där och snackade med honom. Han var trevlig.
Det där, du ska ju helt spons för det där. Alltså om de bara ger dig läsk.
Jag
alltså,
fick
det är
10% rabatt.
Men gud! Herregud! Vilka...
Ja, men jag tänker, hur många gånger har jag inte sagt Fanta Zero utan att få en spänn?
Nej, men jag menar inte att du ska... Ja. Alltså, jag menar att det är dumsnålt av dem. De ska ju bara skicka hem läsk till dig. Du vet, för de vet ju att du har ju lyssnare... Och du har det här inslaget. Det är ju perfekt för dem att
sponsra. Är det så en smart kille som fattar att jag skulle prata om det i alla fall?
Ja, fast jag vet inte. Då är det ju goodwill. Se, vad kostar det honom då? Några hundra i månaden. Och så får han sån jävla exponering. Herregud.
Alltså,
om du lyssnar på den här läskkillen, skicka hem några liksom, samples till Simon Gärdenfors. Jag lovar att det är värt det.
Med på Big Ben.
Ja.
Senast jag var där så köpte jag den här gurkläsken eftersom jag minns den som god från då Galco Soda Pop Stop i LA. Den heter Mr. Q Cumber.
Som i bokstaven Q då?
Ja. Sen finns det Sassaparilleläsk. Den fan tror jag att jag köpte nog någon Sassaparilleläsk också när jag var där. Då för att jag har läst i Smurfarna att Smurfarna gillar sassaparill.
Vad är det för något?
Det är någon växt, ört, rot, frågetecken, med bär, frågetecken.
Jag har hört ordet, men inte...
Har du läst Smurfarna eller sett?
Ja då.
För jag kommer ihåg, de tyckte ju Smurfarna, de tyckte det var så jävla gott. Och jag var extremt stor Smurfarna-fan när jag var liten, så jag vill ju smaka sassaparill.
Har du någon favoritsmurf?
Kaksmurfen skulle jag nog säga.
Okej. Okay.
Har du sett förresten att gnap-gnap-smurfen har blivit lila i de senaste utgåvorna?
Jaha, är det en politisk grej eller?
Jag gissar det. Att svart färg inte att det kunde uppfattas som rasistiskt.
Ja, jag fattar.
Ja, jag fattar ju att det finns folk som blir upprörda av det. Men det är ju egentligen... att han var ond kanske. Det kan vara det som var problemet. Att den enda som var svart var den som bet folk i svansen.
Ja, men han var ju aggressiv.
Och var det inte att de blev smittade också av någonting? Alltså så här att man blev en gnapknoppsmurf när man blivit biten av en gnapknoppsmurf.
Ja, någonting i den sidan. Jag minns inte riktigt, men det låter rimligt.
Ja, man fattar hur det börjar bli känsligt, men det sprids någon form av virus.
Mm, svart virus. Och att de är... Ja, de är mörka och aggressiva.
Ja, jo.
Anfaller.
Jo, det är alla som har läst Smurfarna. Det är därför det finns så mycket rasism i samhället idag. För att vi har vuxit upp med Smurfarna.
Gargamel är lite av en judekarikatyr också.
Ja, men tror jag de har fått kritik för också.
Mm.
Och det känns nästan som att det är rimligare att det skulle vara så här. Eller jag vet inte, just namnet låter ju hebreiskt.
Gör det?
Gargamel. Jag tycker det.
Okej, okay, ja. Du vet det bättre än jag. Jag har ingen koll på hebreiska.
Ja, men sassaparill. Men när jag väl drack den så tyckte jag att det här smakar ju jänka.
Åh nej. Alltså Dr. Pepper har samma smak också.
Ja, det har det med. Men samma smak har jag även smakat på något som heter sassafras. En rot då som heter sassafras.
Okej.
Okay. Så att jag vet inte, det kanske bara är en... Jag har ingen aning om just den här från märket Sioux City smakar jänka också. Men det är en risk i alla fall. Mm. Jag är ingen större fan av jänkasmak.
Inte jag heller.
Sen finns det en Coca-Cola som är eller inte Coca-Cola utan en Pop-Shop-Cola som jag mest köpte för att den var snygg utsida. Sen så kan det vara gott att dricka också ibland. Sen har vi Fritz-Cola som har varit kvar i säkert över ett år. som du tog med då den här gången du köpte...
Oj, det var ingen har huggit den alltså.
Nej, jag har ingen aning om varför. Det var till och med på... Det finns nu en så här eftersnacksgrupp på Facebook som heter Arkivsamtal eftersnacksgruppen. Eller eftersnackgruppen, jag vet inte. Där det var en tråd nu. Varför väljer ingen Fritz Kahle?
Ja, det låter inget bra. Fritz Kahle känns inte så...
Nej.
Men är det den här flaskan?
Ja, det är en flaska med två ansikten på. Jag gissar att du köpte den på Urban Deli.
Den köpte jag på Urban Deli. Nu vet jag vilken du menar. Det är helt okej kola ju. Förstår inte varför inte den har gått?
Det kanske
är ett tråkigt val.
Ja, du kan kanske inte ta den. Eller?
No. Nej, jag just nu ligger jag på gurkläsken.
Okej, ja.
Tveklöst.
Sen, ja, men då har vi, det brukar finnas alternativ som kanske känns mer spännande ofta. Sen finns det en halvdrucken frutti extra melon. Icelandic schnapps, passoir, mjöd i tre olika smaker, Fanta Zero, kaffe för en gångs skull, för att jag var kaffesugen. Och sen för tråkman sa nej, säger vatten.
Vad heter det? Jag tar ju helt klart gurkläsken. Solklar etta. Men skulle kunna tänka mig en kopp kaffe också.
Ja. Jag sa ju att jag var kaffesugen. Vilket för oss in på det hyfsat nya fasta inslaget Europas sämsta cliffhanger. Ja. Europas sämsta cliffhanger.
Vad fan är det?
Det är att jag märkte väl vid något tillfälle att jag har extremt dåliga cliffhangers. Jag säger så här, när vi är tillbaks så ska jag berätta vilken dryck jag kommer välja. Och jag har gett en ledtråd då, nu. Så det blir en extremt dålig cliffhanger.
Ah.
Det blir Europas sämsta cliffhanger.
Norra Europas sämsta cliffhanger.
Jag tror det är hela Europas.
Ja, lätt.
Ja. Så då är vi strax tillbaks med dryckerna.
Är det okej om jag tar två? Alltså om jag tar gurkläsken och en kaffe efteråt?
Ja, visst, det är okej.
Skitbra.
Och jag kommer inte säga då vad jag väljer för dryck just i det här avsnittet, eftersom det är även svaret i Europas sämsta cliffhanger.
Men du är lite kaffesugen.
Jag är lite kaffesugen. Vi är strax tillbaks. Häng med! Okej, då är vi tillbaka med dryckerna och resultatet i Europas sämsta cliffhanger, som var, jag valde drycken kaffe och du valde både kaffe och Mr. Cucumber.
Väldigt spännande. Snygg flaska, lite liten, 20 centiliter kan man säga.
Står det där eller är det bara, kan man bara säga?
Fluid ounces, 208 milliliter.
Okej, okay, du översatte lite snabbt och lätt i huvudet.
Ja, nej, det står här.
Okay.
Så jävla snabb är jag inte. 208 milliliter faktiskt. Exakt. Nej, det står 208 milliliter. Så en liten gullig flaska. Sådana här finns det ju typ i södra Europa, sådana här Heineken-flaskor du köper. Man kan köpa dem på typ 12-pack.
Sån här. Södra Europas minsta Heineken-flaskor.
de är marginellt större än en sån här liten spritflaska som man får på flygplan.
Men det är mysigt tycker jag med sådana.
Det är riktigt mysigt med sådana väldigt, väldigt liten...
Och då håller ju kolsyran bättre också. Man tar en ny och så får man en färsk kolsyra.
Exakt, så att sådana här små 20 centiliters Heineken-flaskor kan man köpa i affären så bara ha hemma. Nu provar jag här. Det är riktigt mycket gurksmak.
Jag tog själv en liten side order med då cucumber, Mr. Cucumber.
Den är inte dum alltså.
Nej, jag tycker också den är överraskande god. Det är inte bara gimmicken att det är flippigt att dricka gurka, utan det är gott på riktigt också faktiskt. Den är liksom söt och smakar liksom uppfriskande på ett sätt som läsk ska göra. Och detta säger jag inte på... för att jag är sponsrad. För jag är inte sponsrad.
Nej.
Men det blir mer trovärdigt nu också när jag inte är sponsrad.
Sant. Sen kommer du börja sälja som fan åt de där. Pröva den här. Den är riktigt, riktigt bra. Som man märker väldigt tydligt att du har sålt ut. Men den här är fresh på ett vuxet sätt. Nästan som att dricka tonic. Undrar om man skulle kunna ha den här som att blanda ut sprit med.
Det kan man nog. Jag kan tänka mig vodka eller gin. Ja, jag tänker att gin kanske tar över för mycket. Alltså enbärssmaken kanske tar över gurkan för mycket.
Ja, sant. Men vissa gin tonics kör de ju med gurka i.
Mm. Ja.
Istället eller, för nu, citron.
Det gör de kanske. Nu sa jag ja som att jag visste det. Men...
Nej, men vissa brukar göra det i vissa barer.
Men de snackade på Soda Nation att han skulle skaffa en hel tonic-hylla också. Med bara olika sorters tonic. För när jag var där så kom det in någon kille som frågade efter tonic. Och då så, på grund av hans utseende, så tänkte jag att det har blivit en hipster-grej och var intresserad av tonic. Men att han just kom in och frågade bara efter det också. Vad har du för tonic-sort?
Åh nej, han har en tonic-blogg. I sin cykelverkstad. ja, det kan det mycket väl vara. Man vet aldrig vad som dyker upp, vad som blir så stekhett.
Nej, jag tycker tonic låter rimligt att det skulle bli...
Det är nästa grej.
Att man är tonic-intresserad.
Åker runt i Europa, åker till Skottland och kollar in oss en tonic-fabrik.
Deras lokalproducerade kinin som jag har läst på Schweppes-flaskan att det innehåller.
Vad är det?
Det är ett ämne. Jag vet inte om det är vad det är för sorts ämne. Det stavas kinin, men det kan uttalas kinin. Men det bara... Jag fann det till och med stod på annonserna för Schweppes. Innehåller kinin.
Hmm.
Jag har ju varit minne av att jag var ganska liten och gick förbi en sån Schweppes-annons. Och min kompis började skoja då om att ordvitsa... På temat kanin / kinin. Det var inte världens bästa ordvits. Han drog om Schweppes.
Europas sämsta ordvits.
Ja, en kan vara en av dem. Den är inte jättebra.
Jag ska kolla in den här affären. Jag gillar det.
Mm.
Gillar det väldigt mycket. Fan, jag har ingenting att prata om. Jag tänkte på det när jag kom hit.
Mm.
Att jag har verkligen inga... Jag har inga stories... Alltså för att jag har sånt jävla inrutat liv nu. Så jag bara går upp på morgon.
Eller går till jobbet. Du ska podda om och podda liksom. Du måste berätta om så här. Ja, jag spelade in en podd igår.
Ja, visst. Det blir, alltså, man måste ju ha lite liksom. Man måste uppleva grejer för att ha någonting att prata om.
Ja.
Men jag har inte gjort stand-up över juluppehållet. Så jag har inte rest någonting. Jag har bara varit hemma. Och sen har jag bara liksom gått till jobbet. Och jag bara så här, fan, jag sitter där och bara.
Fan, och stand-up är lite uttjatat i poddar. För att liksom 90% av alla poddar som jag lyssnar på här för drivs av stupkomiker.
Mm.
Och sen så pratar de och sa, vi har varit och giggat där och där. Och det finns ett begränsat antal saker som kan hända. För det mesta i alla fall. Sen ibland kan det hända extrema saker. Men,
ja, men är det, händer det någonting så är det kul så är det kul. Liksom. Men jag har ju inte ens det. Jag har bara varit hemma vid juluppehållet och sen har jag bara liksom jobbat. Så jag vet inte vad jag ska prata om.
Du får vara sidekick till mitt händelserika spännande liv.
Ja, har du något?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag såg alla 7 Polisskolan-filmerna igår.
Oh!
Mm. Det är någonting som jag har planerat att göra i, jag tror, över 15 år. Men det har alltid dykt upp viktigare saker.
Ja, för det där är ju verkligen Europas minst viktiga sak, tror jag.
Att se alla... Ja, det är det ju. Men det började med... Alltså, jag kollade rätt mycket på college- och high school-filmer. Och ja, men det var en genre som jag uppskattade, liksom. Animal House och den genren. Delta-gänget var väl en av de första då som...
Revenge of the Nerds.
Ja, men den typen av filmer. Jag har sett massa sådana. Och sen så kom det ju även lite andra filmer i skol- och utbildningsmiljö. Liksom så här, skiskol, polisskolan och så vidare. Och jag och en polare snöade in på det. Och vi hittade på det samlingsnamnet utbildningskomedier. Komedier i utbildningsmiljö.
Sant! Det har jag faktiskt inte tänkt på.
Det är
att det var liksom
genre.
En genre. Ja. Vilket är ju bra, för att det, alltså det ger ju förutsättningar till att du har... Alltså det finns ju väldigt mycket i det som man kan göra humor på. Mm. Du har folk som inte är bra på någonting, som kan göra bort sig på allt möjligt.
Det finns lärarna, det finns...
auktoritetsfigurer.
Jo, som det är man mycket kan liksom... bus mot auktoriteter som Precis. Är temat. Liksom.
Du får någon typ av... du skapar en gemenskap med de här karaktärerna för att de är med om någonting kanske lite jobbigt. Det finns väldigt mycket där.
Jo, och man kan slänga in massa olika karaktärer från olika... Liksom. Det klassiska är ju att... en svart kille, en fet, en tjej, en nörd och så vidare.
En bra cast.
Det är roligt också att tjejen får bara vara tjej medan killarna får vara lite olika.
Ja, just det.
Det är det vanliga då.
Men Polisskolan hade väl en del kvinnliga karaktärer?
Jo, de hade några stycken. Jag vässade den spaningen lite.
Vad hette hon, den blonda med feta pattar?
Hade inte hon bara ett efternamn här för mig?
Var det någon sån här Callahan eller någonting?
Ja, det är det. Du minns, trots att jag såg 7 filmer igår som minns det.
Nej, nej. Jag drar upp ett minne från 1986.
Men det kanske är att du med patt fixerar dem.
Ja, precis. Jag minns alla blondiner i filmer med feta pattar som figurerade upp på 80-talet.
Med,
som en jävla elefant.
Ja, hon var med, jag tror fan hon var med i alla filmerna. Men då, under den perioden så då tror jag den idén föddes. Det här var liksom runt millennieskiftet. Jag var hyfsat nyinflyttad till Stockholm. Då jobbade jag på Egmont serieförlaget som redaktör. Så jag hade ett ganska vanligt kontorsjobb. Så inrutat, mycket mer inrutat liv än vi har nu. Men jag gillar att kolla såna filmer och... Då så tänkte jag så här någon gång så här, det skulle vara kul att se alla Polisskolan-filmerna. Då hade jag inte ens tänkt att jag skulle se alla på en och samma dag. Jag hade inte ens räknat ut att det var möjligt rent tidsmässigt. men jag tänkte så här, men då hade jag också en sån dröm om drömmen om arbetslöshet.
Mm-hmm.
Eller jag hade ett mycket mer slacker-ideal på den tiden än vad jag har nu. Alltså jag läste mycket den typen av böcker, alltså så slacker-romaner, Claes Holmströms Tredje stenen från solen, och framförallt i Sverige då, men även liksom vissa kanske Bukowski-böcker kan räknas som slacker-romaner eller...
Det var väl en tidig amerikansk film då också, där slacker-film var väl
Richard
en sån...
Linklater gjorde ju en film, en slacker bland annat, som han... Alltså det var ju en trend till och med, liksom ett ideal och en grej man tyckte var coolt att vara arbetslös och slapp och skön. Och den kulturen blev jag väldigt intresserad av. Jag har ju insett i efterhand att det ligger inte för mig att vara en slacker, utan jag är mer en streber, arbetsnarkoman.
Men för du var väl men odlade inte du lite av en slacker-myt ganska länge?
Absolut.
Men trots att du liksom jobbade stenhårt, var svindisciplinerad och sorterade dina serieböcker.
Jo, alltså jag försökte väl leva lite slackerliv och lyckades väl lite i viss mån. Och umgicks rätt mycket med andra slappa personer liksom. Men till slut så blev det ju verkligen som att ljuga för sig själv. Alltså, men jag gjorde ju låtar om, alltså Las Palmas, det projektet var ju väldigt så slacker-orienterat kan man säga. Och kanske min första serieroman var också väldigt så här, gav en slacker-känsla. Och jag levde ju mer på det sättet på den tiden. Men till slut så var det väl liksom, vilket jag har jämfört med Studio Gangsters, alltså som NWA och liknande, där då liksom Ice Cube studerat i arkitekt och förmodligen inte har någonting på sitt brottsregister, skrev då liksom de mest kända gangsterrap-texterna om att skjuta folk och döda andra människor och så vidare. Men det, så, och då fanns det ju liksom ett ord som heter studio gangster, som var folk som bara var gangsters i studion. Och det kände jag, okej, okay, jag är en studio slacker.
Nu en atelier slacker. Jobbar stenhårt 16 timmar om dagen. Ger ut 6 serieböcker om året om hur jävla slapp du är.
Jo, ja, men man insåg ju hur liksom sjukt det lät när någon kompis frågade om man skulle med. Ska du med och röka på? Så, nej, jag måste upp tidigt imorgon och rita serier om och röka på.
Sant.
Ja, det kändes
men, så. Var det då du fick idén om att se alla Polisskolan-filmer?
Ja, men under, alltså, då så var jag väl fortfarande inne i en sån dröm om ett slackerliv i alla fall. Och hade liksom planerat då på att säga upp mig från jobbet eller... Jag hade liksom någon slags projektanställning, så det var ju rätt lätt att skarva till sig A-kassa. Och då så hade jag då drömmen att så här, fan vad skönt, nu ska jag vara ledig. Nu kan jag vara ledig, man har ju 300 A-kassadagar, och sen så lyckades jag ju först starta eget bidrag och lyckades gå på bidrag i kanske 4-5 år. Efter det också. Men då tänkte jag så att när jag sagt upp mig, när jag slutat mitt jobb, det här liksom 9-5 jobbet, då ska jag se alla Polisskolan filmerna då är det, så här, det är en av de många grejerna jag kan göra i mitt slappa liv, liksom mitt postyrkesliv. Och sen så blev det då så slutade jag då mitt jobb. Och min kompis serietecknaren Mats Jonsson, han sa så här, ett tips är liksom att så här, börja med att liksom försöka ha lite samma rutiner som du hade när du jobbade på det här kontoret, fast gör liksom dina egna kreativa grejer. För jag tror det är lättare då att liksom komma igång och göra bra grejer än om du liksom först tar en längre tidsledighet. Då är det nog svårare att... Så jag följde det tipset lite. Och det blev aldrig speciellt slappt liv någonsin liksom. De där. Jag lyckades. Det är klart att jag har haft några lata dagar, men det blev aldrig, jag kom aldrig loss. Så att och den här tanken fanns med mig hela tiden, så här, fan, jag borde, nej, varför ser jag aldrig de här 7 Polisskolan-filmerna som jag hade fantiserat om?
Inte ens när du liksom har ett tydligt mål, så bara, nu ska jag bara släcka loss ordentligt och bara se de här, så kan du inte.
Nej, det blev inte, bara skjuter det, blev inte av liksom. Och sen så har ju den liksom tanken funnits med mig. Det här var, jag slutade på Egmont december 2002. Så det är 15 år sedan snart. Så liksom den tanken har funnits med mig i 15 år.
Det är så jävla bakvänt att du liksom går och skjuter upp din lata tid istället för, alltså de många, alla gör tvärtom. De bara så här, ja, en dag ska jag verkligen ta tag i det här och göra den här grejen, men jag är så jävla lat, jag gör ingenting nu, jag sitter bara och kollar på film. Och du bara, fan, en dag ska jag bara ta en hel dag och bara, och så blir det aldrig av.
Det är så svårt att motivera också när jag och Anton till exempel bestämde så här, men ska vi ta och spela in någon låt tillsammans? Och så började vi kolla lite på studiotid och sådär. Och sen så hade jag då, till slut så tänkte jag så här, om jag skriver in i kalendern, nu ska jag göra det, då kommer det bli av liksom, så att jag inte bokar in massa saker den dagen. Så, men sen så även om jag bokat in en sån dag och någon frågar så här, men jag fixar, en kompis kan låna ut sin studio nu. Och då är det så svårt att säga så här, men jag ska spela in, jag ska kolla på alla Polisskolan-filmer. Sant. Då skrattar ju bara folk och tycker så här, ja, okej, men det kan du kanske flytta på. Och säga, ja, bra poäng, jag kan flytta på det. Och så ja, har jag gjort det. Och sen liksom... förra gången så gick jag ut med så här, men nu ska jag ska streama det här live på Facebook, jag la upp lite grejer och sen så dök det ändå upp någonting som kändes viktigare, vilket det är ju ganska mycket saker som känns viktigare än att säga alla Polisskolan-filmer.
Kanske alla saker i hela världen.
Nästan. Nu, men igår så lyckades jag. Så det är ändå liksom någon form av mål.
Äntligen. Jag har äntligen gjort det. Underbart.
Ja, det var ju,
men
det var...
hur gjorde du det? Laddade du ner allihopa? Hittade du alla?
Nej, jag gjorde faktiskt så att jag beställde DVD-boxen.
Oh shit!
För jag tänkte så här att...
Är det ju extra material också, eller?
Ja, det såg jag inte. Än. Det har jag inte sett. Det kanske jag kommer att säga. Jag kan tänka mig att säga något extra material. Men det var ju liksom inte en del i själva konceptet.
Nej.
För det ska jag ju kanske erkänna att jag ser det ändå som någon form av konceptkonst också.
Alltså att göra hela grejen.
Ja, själva.
Ja, jag skulle nästan se det som någon typ av marsprestation. Alltså att springa ett maraton eller att göra så här, något långlopp.
Jo, lite så kändes det också.
För det är ändå, alltså, du måste ha tagit pauser och så, eller?
Ja, jag gjorde det. Jag har ju lärt känna mig själv också, liksom, att om jag sitter eller ligger still utan frisk luft, utan att röra på mig, så mår jag ju psykiskt dåligt.
Mm.
Så att jag tog kanske 4 promenader liksom så här. Det var ganska fokuserat också så här. Mellan polisskolan 5 och 6 så var det bara en rask marsch runt kvarteret. Så.
2 filmer till nu, kom igen.
Ja.
Du klarar det, kom igen. Sista rycket nu.
Jo, så kändes det faktiskt.
Du borde få någon sorts märke för det. Att du har klarat det. En liten exklusiv klubb i Sverige med några som har sett alla polisskolan-filmer på en hel dag.
Det var en annan kille som, alltså, förra gången jag ställde in liksom, att jag skulle göra det, så var det en kille som skrev att så här, jag började 7 på morgonen och var klar typ 17.00. Det är mycket bättre än din plan. Då hade han tid med lite annat också.
Jag hade ju dragit ut på det. Alltså om jag hade kunnat börja 7 på morgonen.
Men tagit upp det.
Nej, men tagit längre pauser liksom.
Ja, men alltså grejen var att jag tog korta pauser.
Mm.
Den längsta pausen jag tog var kanske 40 minuter.
Du måste ju ha räknat ut sammanlagd filmtid.
Ja, alltså jag gjorde ett schema liksom.
Ja.
Med så här uppstigning. Paus. Det enda jag gjorde som inte var att kolla på polisskolan liksom, eller att duscha och ta promenader, det var ju då att skriva dagens skämt.
Just
jag
det.
Skrev ändå dagens skämt. Och det blev faktiskt ovanligt bra. Jag vet inte om det hade någonting med att det var polisskolan dagen som gjorde det.
Klart det hade. Det är sånt input av kanongrejer.
Ja, men jag hade bara sett 1 då när jag skrev dagens skämt.
Ja, det var det bästa.
Ja, jo, det var det verkligen. Men den här killen då, han gjorde ju konceptet innan mig då. Då hade jag planen att jag skulle streama det live på, att jag skulle så här, för det var ju folk, när jag gick ut med det på sociala medier, att jag skulle se alla på en dag, då var ju någon som önskade så, kommer det här streamas live på något sätt? Och då tänkte jag, men det kan vara lite kul att göra det. Men, eller Snapchat eller något sånt där. Men sen till slut så, när jag hade skjutit upp det någon gång, så kändes det som att okej, nu, jag orkar inte gå ut med det här igen. Och sen så plus så att det är så här, okej, det är kanske 2-3 pers som skulle gå in och kolla lite grann. Men sen efter ett tag kände jag ska göra det här för mig själv. Det är någonting jag ska göra bara för mig själv. Det
har tagit 15 år. Det här är bara för mig nu. Men skulle du lägga ut någon typ av, alltså, ha något
livestream på Facebook, vad,
alltså, som bara filmar dig?
Ja, det var inte det jag visste heller, att jag kanske ibland ska filma mig, ibland TV:n, vilket är helt meningslöst. Då kan man ladda ner den och se den i bättre kvalitet liksom.
Ja, för den här Twitch-grejen verkar ju vara stor nu, när folk tittar på när andra spelar TV-spel.
Mm.
Live.
Ja, jag kanske får göra det. Kanske kan göra det någon, alltså när det tar ju lite tid att lära sig den tekniken liksom, och rigga upp kameror och sånt där. Jag kände så, men nu bara gör jag det. Jag behöver inte krångla till det så jävla mycket. Men jag kanske kan göra det när jag ser alla Älskar jag krympte barnen-trilogin kanske.
Ja.
Eventuellt, det är bara 3 filmer.
Ja.
Tror jag. Skulle även kunna vara alla Titta han snackar-trilogin.
Ja, just det.
Om nu ett intresse finns för att se ett Twitch. Jag vet inte vilket format jag skulle lägga ut i då. Titta på mitt ansikte när jag ser risiga komedier.
Jag hade blivit skitnojig. Jag vet ju att någon gång under den här tiden hade jag petat mig i näsan och sånt där.
Onanerat vid något tillfälle.
Ja.
vad hette hon? I polisskolan, jag kommer inte ihåg.
Callahan.
Callahan, ja. Det fastnade inte i mitt minne. Nej, men så till slut så gjorde jag ju det liksom. Och det var ungefär som jag hade tänkt mig.
Jag minns inte så mycket. Jag minns första såklart med glädje. Det är ju ett väldigt starkt filmminne från när man var liten. Mm. Kom vad då? 84
tror jag. 84,
ja. Och sen kom tvåan, minns jag väl, för att den såg jag på bio.
Aha, oj. Du måste ju också varit rätt ung.
Ja, då var jag ung. Jag kanske var, kan jag vara 10, 11? Mm. Något sånt där, 11, 12. Och sen, är det trean de är i Miami?
Jag tror det är fyran.
Fyran, ja. Mm. Så det är de jag minns. Sen har jag ingen jävla aning vad som hände efter det.
Jag har sett ettan och tvåan tidigare och även sjuan. För att jag läste någonstans att den hade blivit framröstad som den sämsta filmen genom tiderna.
Oj då.
Och då blev jag nyfiken när den gick på tv någon gång. Och tänkte, det här ska jag se. Men jag minns att jag tyckte så jävla farligt var det inte. Jag har ju sett sämre filmer. Alltså när jag plöjt igen, jag har försökt se så mycket liksom utbildningskomedier som möjligt, och då har jag liksom tuggat mig igenom så extremt tråkiga filmer. Jag kan ju säga att Dykarskolan är betydligt sämre än Polisskolan.
Den har jag aldrig hört talas om.
Det var en sån här lågbudgetfilm som min polare, han bodde i någon förort, jag kommer inte ihåg, alltså någon närförort, Skärholmen eller någonting. Och så hade han bara gått in på en videobutik där de hade VHS-kassetterna liksom i fodralen.
Okay.
Vilket de inte brukade ha på grund av stöldrisken. Och han hade då sett att de hade den här larmlappen på själva fodralen. Så då hade han bara snott in kassetten av Dykarskolan. För att han visste då att jag samlade / kollade på utbildningskomedier. Och den var riktigt svår att ta sig igenom.
Uh-huh.
Begreppet svår film fick en helt annan innebörd.
Uh-huh.
Men det var ju så låg budget också, så att det blev, de hade liksom så få sätt. Alltså det var så få miljöer de filmade i, och det var så B allting och dåliga skådisar. Man måste ändå ge Polisskolan att det är så här, det är rätt hög budget,
ja, ja.
Hyfsat bra skådisar, och de har ju någon form av underhållningsvärde, även om jag skrattade extremt lite under de här, jag vet inte hur många timmar, men det var ju en hel dag. Jag började klockan 8 på morgonen, och jag tror jag blev klar runt 23 med Polisskolan 7.
Ja, du ska ha någon sorts belöning för det här, någon utmärkelse från Svenska Filminstitutet. Ja, det är riktigt. Jag har gått i tankarna ganska länge på att ha såna filmfestivaler hemma.
Mm.
Alltså man har ett tema så här. Fredag, lördag, söndag, då har jag filmfestival. Alltså alla får komma, eller du vet, alla mina kompisar då.
Mm.
Och så har man ett schema, så här ser det ut. Och så har man en liten presentation innan filmen börjar.
Mm.
Det förutsätter ju då att man har en hyfsat stor tv och ganska bra med sittplatser och sånt där. Men det går ju att fixa till liksom. Om inte man har egna grejer, så kan man skaffa det för helgen då. Och så har man kanske, du vet, man fixar så att det finns filmsnacks och du vet, man gör det ganska nice. Och sen så börjar det på fredagen, så har man tre filmer fredag, tre filmer lördag, tre filmer söndag. Och sen kan ju folk komma och gå som de vill. Och så har man ett tema då. Du har fängelsefilm till exempel.
Jag
fängelsefilm,
kan hålla utbildningskomedi.
Utbildningskomedi, filmfestival, fängelsefilm. Vad har vi mer? Alltså det finns massor med sådana sköna genrer som man kan köra en sån 9-filmers filmfestival hemma.
Ja, men jag har faktiskt funderat på någon liknande grej innan. Men det är också, det är svårt för sånt att bli av liksom.
Ja, speciellt när man är en anti-slacker.
Alltså då blir det ju ändå ett ambitiöst projekt att starta en filmfestival liksom.
Ja, det är det. Men någon gång skulle det vara kul att göra.
Men det blev ju någon form av privat filmfestival. Och så, när man ser alla Polisskolan-filmerna på en dag till exempel.
Ja, precis.
Och det var ju ettan är ju ändå underhållande, även om den är inte, jag skulle inte säga att den är jätterolig, för att den är ju inte den här Police Academy, alltså Nakna pistolen rolig, där det är liksom skämt hela tiden, utan det är mer, men det finns någonting, man förstår ändå att ettan blev en enorm succé, För den har någon viss charm och sådär.
Det är ju fantastiska karaktärer. Alltså, det är så välkastat så att det är löjligt ju.
Ja, i alla fall ettan.
Ja, men jag tänkte på ettan. Mm. Så att just att de är så här, alla är så otroligt tydliga. Så här, Hightower. Vad heter han? Tackleberry.
Tackleberry. Ja, du minns namnen bättre. Lite...
Och han med rösten som gjorde... Som kan imitera en massa ljud.
Michael Winslow.
Ja, exakt. Hon, den så här försiktiga svarta tjejen. Som är skitbra. Alltså, och sen har du så här, the hero, the straight guy, Steve Guttenberg. Mahoney.
Ja, Mahoney. Han är bara med de tre första.
Mm.
Så det finns fyra filmer utan Mahoney.
Men då hade Mahoney blivit, eller Steve Guttenberg blivit stor, tror jag.
Men vad blev han känd i efter Poliskolan?
Han var med i Cocoon, minns jag.
Den har jag inte sett.
Har du sett Cocoon?
Är det en krigsfilm?
Åh nej, det är en sån lite science fiction heartwarming story om aliens och sådär.
Mm. Det är såhär, ingen komedi alltså?
Nej, det är lite, den är lite, har lite roliga inslag, men det är en charmig film om äldre gubbar på ett äldreboende i Florida som hittar så stora kokonger. Och märker att när de badar i poolen med de här kokongerna så blir de liksom friskare och starkare också. Så visar det sig att det är liksom aliens som har gått in i någon typ av kokongstadie i de här, och deras vänner från deras planet ska komma och hämta dem. Och så blir det liksom, det blir en sån här alien encounter. Har du inte sett Cocoon?
Nej, jag har inte
oj,
sett.
Oj, den är ju magisk.
Nu kommer för som spelar arkivsamtal, drinking game. Jag gillar humor och realism.
Och det där är neither. Men det, alltså, det finns roliga scener i det, roliga inslag. Men nej, det är lite mer av en... Jag vet inte, jag tror att Steven Spielberg hade någonting med den här filmen att göra. Mm. Om man inte regisserade så var någon typ av exekutivproducent eller någonting. Mm. Så det finns en viss Steven Spielbergig grej med det. Ett närkontakt av tredje graden, artad E.T. Den är ganska närbesläktad.
Ja.
Men,
nej, men det, man märkte ju
jag skulle ge dig en chans. Om du vill liksom gå vidare på Steve Guttenberg-spåret.
Det är inte han som gör Polisskolan, tycker inte jag. Eller jag vet inte vad det är som gör. Det är ingenting. Det var bara en osund fixering.
Men du måste ju ha en favoritkaraktär.
Ja, men det är nog Michael Winslows karaktär. Han som gör de roliga ljuden. Fast de upprepar hans skämt så jävla många gånger. Den här gången han ska göra kung fu och liksom låtsas att han är dubbad. Så han rör på munnen och sen så ibland. Det är ju snyggt.
Just det.
Men det är, när, jag vet inte om det är första eller andra film. Det är nog andra filmen han kommer in med det skämtet. Och sen så kör de resten av de sju filmerna. Är det långa sådana inslag?
Ah, nej.
Så de mjölkar ju verkligen det konceptet. Men man märker ju då att... De hade förmodligen inte så mycket annat att göra, liksom Hightower och Michael Winslow och de andra.
Jag såg att filmjobben inte rasade.
Nej, så de fick nog haka på alla sju, liksom. Det var ju vissa... Nej, jag tror fan till och med Hightower inte var med i sjuan. Att han till och med hade hoppat av då. Michael Winslow var med i alla. Och jag tror att Callahan var med i alla också. Jag är inte helt säker på det, men... De som inte hade så mycket annat att göra fick vara med i alla filmerna. Men det var ju liksom... Och humorn droppade. Bara ju liksom, jag tror första filmen, rätt mycket kul skämt. Och skrattade jag till och med. Jag kommer ihåg, för det var också att jag var kanske pigg på morgonen i början av det här projektet.
Så. Du är ju så taggad. Du har ju, det här är ju 15 år liksom, av så här, nu ska det äntligen bli av.
Och då så skrattade jag åt ett skämt i början som det... När de står uppställda då, liksom de nya rekryterna. Och så är det någon sur... gubbe som tittar sig runt och säger så här: det är mycket svarta här. Och sen så Hightower då tittar aggressivt på honom och så säger han: vilket är bra, det tycker jag är bra. Det är bra med en blandning. Då skrattar jag åt det skämtet, tyckte ja, det är bra grejer. Men sen fnissar jag väl åt några såna här liksom. Det är extremt mycket skämt där någon trillar. Det roligaste är kanske då när en av cheferna flyger in i en häströv i ettan. Eller i tvåan.
Ja, det där har de inne av, ja.
Men sen så är det extremt mycket så att trilla i vatten, trilla i pooler, trilla, alltså mycket, det är så kallad slapstick.
Kanske därför man gillar det så mycket när man var ung.
Ja,
alltså det är så superenkelt.
Ja, men det är ju för barn mycket av det.
Mm.
Alltså för det är ingen som dör någonsin. Man får inte ens se blod, vad jag kan minnas någon gång. Och det är ju extremt snäll humor. Det, jag tror till och med...
Samtidigt då som de har den här alltså läderbögscenen som är lite så här, det är lite... Alltså...
Ja, och det är några avsugningsskämt också när det är en prostituerad kvinna som suger av någon när han håller tal.
Ja, just det. Ja, hon som gömmer sig under i podiet liksom.
Ja, men jag tror att det var nog för att det var 1984 att man tyckte andra saker var blod. Det var mer, alltså så här, om någon skulle skära sig och det droppade lite blod. Det var mer provocerande än prostitutionsavsugningar.
Det här är ju Reagans USA liksom.
Ja, ja fast de kanske i början kanske de mer var tänkt att det skulle vara lite mer för college-ungdomar. Men sen så fattade de att det var mest barn som älskade dem. Ja. Så gjorde de liksom de senare filmerna för lite yngre publik.
Ja.
Så kan det ha varit.
För jag minns att det var ganska raunchy vuxna skämt i Polisskolan 1 i alla fall. Sen kanske det var lite mer, tvåan kanske blev lite mer barnslig, jag är inte säker. Men det var, du hade ju bögklubbs Blue Oyster.
Ja, Blue Oyster grejen.
Scenen är ju ganska så här, wow. Den där är så här super läderböge.
Fast den är inte så grov. Alltså det är bara lite lätt homofobisk.
Men lite antydningarna är ju liksom att... Oh, att de har... Nu blir det knulla av och kanske inte med allas samtycke. Och sen som sagt avsugningsgrejen där under podiet, hon som smyger in, vad hade vi mer? Alltså sen bara generellt bara Callahan som var liksom, som bara gick runt och var ett par stora bröst. Så det var en del sexanspelningar alltså.
Jo, det är ju det. Men sen, jag tror det är trean eller fyran när det börjar bli riktigt låg nivå på humorn. Då är det sådana här att någon fiser i hissen och att det är själva skämtet liksom. Det är ingen mer twist på det, utan det är bara om det är så här, så luktar det äckligt, så ser de andra liksom obekväma ut. Det, och sen även så att tappa byxorna humor, att någon måste lägga ifrån sig skärpet då i, det är en liten twist att Michael Winslow ändå så här, låtsas att det piper när han går igenom flygplans security. Och sen tar han av sig skärpet och så tappar han byxorna. men när man ser en tappa byxorna skämt, då känner man att det är inte hög nivå här. Och sen upprepar han det skämtet att han, när han går, han lämnar ifrån sig skärpet av någon anledning, han får inte tillbaks det, att han sen en gång till tappar byxorna efter det liksom på flygplatsen.
Om solstolarna hade haft en riktigt hög budget på sina grejer.
Och sen, men sen i femman, någonstans där, fyran, femman, det var, till slut så började det bli så dåligt så att det blir kul. Man tänker så här, hur gick det till när det här skämtet skrevs och klubbades igenom på mötet? Det är en som går i en sån här liksom, ska in i en hotellobby. Och så är det en sån här dörr då som går runt. Jag vet inte vad de kallas. Det är inte svängdörr, utan en sån här liksom som matas hela vägen runt.
Just det.
Och så är det en kille som är lite, någon karaktär där som är lite korkad, som går hela vägen ut på gatan igen. Och sen tittar han där och säger, what a lobby!
Oh, nej.
Det är skämt att tänka så här, ah, okej, det tar vi med. Det blir bra.
För det var väl ganska mycket så, om jag minns rätt, att de här, alltså, som jag såg i tvåan och sånt där, det var ganska mycket enskilda scener som inte liksom, en scen leder inte till en annan scen.
Ja,
det är väldigt mycket så.
Liksom.
Ja, men precis. Det här är en grej. Och sen så går vi vidare till nästa grej. Det är inte så att varje scen driver storyn framåt.
Nej, så är det verkligen inte. Och många grejer kanske de tänker så här, vi har hittat på en rolig effekt. Mycket så att spela filmen baklänges. Att i sjuan då är det någon som har ett ägg i munnen och kanske får en smäll i bakhuvudet så att ägget flyger ut. Och så hamnar det i någon annans mun. Så då är det ju att de har lyckats skjuta ut ägg med munnen och spela filmen baklänges så att ett ägg kan flyga in i någons mun också. Det tänker du också. Det här blir en bra scen.
Bra ny teknik.
Det för inte handlingen framåt jättemycket. Ägg från mun till mun scenen.
Alltså jag blir riktigt sugen nu på att se Polisskolan igen faktiskt. Och riktigt osugen på att se Polisskolan 7. Alltså riktigt osugen.
Men du är sugen på att säga ettan ändå.
Ettan skulle jag kunna tänka mig.
Men sen, det var ju lite intressant också att se vilka... Det var inte så många kända komiker som var med i filmerna. David Spade, kanske du vet om det.
Ja, ja.
Han spelar ett barn, eller en ganska ung kille då, liksom tonåring som var skatare. Jag vet inte om David Spade var känd skatare. Han kunde ändå skata lite
grann. Var det den skatescenen i gallerian när de var så här, när de skulle försöka ta fast ungdomar som från att skata?
Ja, och det är nog trean tror jag.
Okay.
Eller kan det vara tvåan eventuellt. Men ja, de ska ta fast, då är David Spade en av de ungarna som är liksom skatare. Jag ser även i slutet att Tony Hawk är en av de skatarna. Och det var ju rätt mycket sådana liksom lite så här skate-scener och jetski-scener och båt, alltså sånt som mest är så här snygga grejer som är mer kanske så här, som att kolla på sport. Alltså det är ju långa skate-scener som bara ska vara så här coola. Och i sjuan så har man märkt att de spelar förmodligen in den då i Ryssland. Det är uppdrag i Moskva. Och då har de tänkt så här, men vi kan utnyttja att det finns mycket billiga akrobater.
Ja, just det.
Så det är mycket så här omotiverade akrobatscener.
Ja, men jag tänker mig en sån producent som bara där, fan, BMX är väl hett?
Ja, jo, men så
då gör vi BMX, liksom.
Jo, man märker det är väldigt tidstypiskt allting det här med, nej men, då är så här, det är 80-tal, då är det skateboard. Och sen så tar de in då även komikern, jag tror han kommer med redan i tvåan, Bobcat Goldthwait.
Var inte han med i ettan?
Nej, han är inte med i ettan.
Ja, för honom minns jag som en kul karaktär.
Fast jag tycker han är lite, definierar vad som var fel med humorn på 80-talet. Alltså det är så, jag hatar hans karaktär. Alltså jag såg honom också i någon dokumentär då om Boston-scenen, stand-up-scenen. Det var en film som hette When Stand-Up Stood Out. Där jag tror han då dyker upp som en stand-up-karaktär. Men han, alltså, han ska vara liksom en desperado på något sätt. Att han är helt citat galen, slutcitat.
Han har väldigt karaktäristisk röst, alltså ansträngd, skrikig röst.
Ja, och det är jobbigt alltså. Jag tycker inte han är rolig för 5 öre.
Nej.
Men han var med i 3 av filmerna. Och det känns ju som också en sån här grej. Han var het på 80-talet och slänger de in honom.
Mm.
Jag vet inte om Sharon Stone, hon är med i någon av filmerna, men jag vet inte om det var för att hon var ett hett namn då de slängde in henne, eller om det var att hon var i början av sin karriär.
Jag tror att det var i början av sin karriär. Hon var ju med i Total Recall också. Med,
ja, men,
med Arnold Schwarzenegger.
Men då hade hon väl någon huvudroll?
Nej, eller? Lite av en sidoroll. Hon spelade ju hans fru där i början. Hon hade väl några scener tror jag. Men det var ju inte så att hon var Sharon Stone då.
Nej.
Hon var ju liksom ett face liksom. Men hon breakade väl med Basic Instinct tror jag.
Ja, det var mycket det här med visa fittan i Basic Instinct.
Ja.
Men var det riktig fitta?
Jag riktig inte fitta, ihåg. Den såg jag på bio också.
Okej, okay. Stor skärm.
Stor skärm, Sharon Stones fitta var 1,5 meter lång. Hög.
Men, ja, men den Total Recall sa jag någon gång för då att de refererar till den i boken Tredje stenen från solen. Då säger de så här, jag hälsar på honom med ett hej, vad gör du här på Mars? Detta kommer från filmen Total Recall där Arnold Schwarzenegger säger det till Sharon Stone. Och så kollar jag igenom den filmen. Inte fan sa de den repliken någonsin i...
Nej, det har jag ingen minne av heller.
Men de är på Mars. Och de...
ja, de kom ju till Mars. Men de är först på jorden. Och han spelar... hon spelar hans fru i början. Som är någon typ av... Fan om jag minns rätt. Någon typ av så här... Det är något cover-up-förhållande.
Mm.
För att han är liksom... de ska ju så här gömma hans minnen av någonting. Så att de har byggt ett nytt liv åt honom. Raderat hans minne. Och hon spelar hans fru liksom. Alltså, hon har någon typ av uppgift att vara hans fru. Liksom.
Var hon även med i Min fru är en utomjording?
Ingen aning.
Jag sa... Det kommer jag hörde när jag var liten. Det var ju den här fish out of water-konceptet. Att det är en kvinna som kommer till jorden och hon är rymdvarelse fast hon ser ut som en människa.
Jaha, ska försöka smälta in.
Så blir hon ihop med någon komediskådespelare. Jag vet inte om det är Dan Aykroyd eller vem fan det är. Och så ska de då ja, bara ha ett parförhållande och hon vet inte riktigt hur ett vanligt liv går till.
Just det. Men det var ju en filmgenre från 80-talet också. Nördarna som bygger en skitsnygg tjej i sitt college dorm liksom, med en dator.
Ja, ja. Weird Science. På svenska heter den Drömbruden. av då John Hughes som var den stora utbildningskomedi-regissören.
Men var, alltså jag har någon minne av att det var kanske fanns 8 sådana filmer. Alltså det kom en lite då och då liksom att den här men nördarna bygger en skitsnygg tjej. Oj, vad gör vi nu? Fan, ja, men
det är ju Drömbröden. Mm. Fast jag vet inte om det finns fler.
Jag kan minnas kopier. Fel, men jag har någon bild av att det finns massor med sådana filmer.
För det kommer ju såhär, det kommer liksom i kölvattnet av succén så kommer det ju ofta liksom plagiat.
Ja, visst.
Och det gjorde ju, jag gissar på att efter Polisskolan, det var då alla de Ski School, Snowboard Academy, Dykarskolan och alla de kom.
Mm-hmm.
För att det var, de fattade att det fanns pengar att mjölka på det konceptet.
Det kan jag tänka mig. Men jag tror även där, alltså mycket sådana college dorm filmer.
Men John Hughes är nog den som är mest respekterad i den. Det var han som gjorde Breakfast Club då och Drömbruden, Can't Buy Me Love och 16 Candles och sådana. De filmerna gillar jag jättemycket.
Amerikanska high school filmer på 80-talet var ju något av det bästa. Eller det var väl ens filmupplevelse då.
Ja. Det var det. Ja, men jag har gillat det liksom även i vuxen ålder, även om de har ju sina brister. När man ser dem idag så är det kanske mest av nostalgiska skäl.
Jag tror det också. Can't Buy Me Love såg jag om för något år sedan eller så.
Mm. Är det Molly Ringwald som är...
Nej, det är ju han, vad heter han, snygga skådisen i den doktorserien. Vad fan heter han? Dr. Hunk, vad fan, i Grey's Anatomy tror jag han är med. Uh-huh. Och så han spelar nörd och sen är det en tjej som är snygga tjejen i skolan.
Men är inte Molly Ringwald den tjejen som han är kompis med och sen blir ihop med och inser att han alltid har älskat hela tiden? Spoiler alert.
Nej, det är någon annan film tror jag. Jag vet vilken du pratar om.
Ja, men det är ju slutet på Can't Buy Me Love. Jag kommer ihåg för att han är polare med någon tjej som jag tror spelas som Molly Ringwald.
Och... Jag tror inte Molly Ringwald var med i Can't Buy Me Love.
Ja, okej. Okay. Jag
tror att de blir ihop i slutet. Alltså han får den snygga tjejen.
Ja,
hans enda kompisar i den här filmen var ju två nördiga killar.
Ja.
Och sen hade han en lillebrorsa också. Som var en... Vad fan, det är ju den. Han heter ju Seth någonting. Han är också en känd skådespelare.
Seth Green.
Kan vara Seth Green som spelar lillebrorsan i Can't Buy Me Love.
Men jag tror att det är så att han får den snygga tjejen i slutet. Och sen så är det ännu en plot twist. Att han dumpar henne och blir ihop med sin kompis som han egentligen har varit kär i.
Jag tror att vi pratar om två olika filmer.
Det finns... 16 Candles har ungefär samma handling. Då är det Anthony Michael Hall och Molly Ringwald är med den. Sen Can't Buy Me Love. Jag vet inte om det är Molly Ringwald också. Det kan ju vara att det är någon annan skådis. Men de har ju ungefär samma... Jag tror att båda två slutar med att de blir ihop med kompisen.
Jag är rätt säker på att i slutet, sista scenen, då klipper han, för han klipper gräset hemma hos snygga tjejens familj.
Mm.
Han klipper gräset på den här åkgräsklipparen. Hon kommer in. Och så säger hon, hej du. Och så hoppar hon på gräsklipparen och så kör de mot solnedgången med den här gräsklipparen och liksom blir ihop.
Och du tror det här är Can't Buy Me Love?
Och då tror jag, vet.
När sa du den senast?
Det var inte så länge sedan, det var väl något år sedan, kanske ett och ett halvt.
Okej, du sa den så nyligen. Men då, ja, då tror jag mer på dig.
Vi kan kolla upp det efteråt.
Ja, det kan vi göra.
Ja, och det ska vi ju definiera på att ha en sån... Alltså det ska ju vara en sån filmfestival-tema. Liksom, nörden blir ihop med snygga tjejen-filmer från 80-talet.
Ja, det kommer
där kan man ju skrapa ihop 9 stycken utan problem.
Ni skulle nog kunna skrapa upp 9 John Hughes-filmer.
Som bara handlar om det.
Ja, men det var ju hans återkommande tema.
Ja.
Men,
fan vad regissörer bara manifesterar sin egen ungdom när de blir 40-50 och börjar få regissera filmer.
Ja,
det handlar ju bara om det.
Fast men manifesterar, då menar du att det är förmodligen då att det är så de hade velat att det skulle vara. Jag tror inte att de fick den snygga tjejen.
Nej. Men så här, de identifierar sig så mycket med huvudrollen att de hittar en story eller skriver en egen story som handlar om så här, det här är min önskeversion av det som hände.
Ja, jo.
När jag, för att jag var nörden och jag fick aldrig snygga tjejen. Mm. Och så bara, eller du vet.
Ja, det var, det här, var väl förmodligen...
kolla in Lust och Fägring Stor med Bo Widerberg. Liksom.
De var tönta, sen fick de den snygga tjejen när de var 42.
Exakt.
Lite mitt liv.
Kanske allas liv, mer eller mindre.
Nej, det tror jag.
Ja, det är väl några som fick snygga tjejen. Men de är döda nu. Men jag tänker mig...
Ja, när de är ungdom,
Bo Widerberg regisserade ju Lust och Fägring Stor om en ung pojke i liksom på vad var det, 40-talet, 50-talet i Stockholm som knullade med läraren. Liksom.
Ja.
Det är så jävla självklart att det där är Bo Widerbergs fantasi av liksom från när han var en ung tonåring liksom.
Ja.
Och han kastade sin son i rollen också bara för att kunna tänka sig in i det ännu mer, va? Så här, ganska lik mig.
Ja.
Vi kastade Marika Lagerkrans.
Ja, men det är så jättevanligt också när man läser romaner och sånt där, att det, alltså ibland man fattar ju så här, okej, det här är då huvudrollen är ofta en liksom ett slappt förvanskat porträtt av författaren.
Ja.
Men det pinsammaste tycker jag är när man får intrycket av att författaren själv inte har fattat att det är så uppenbart.
Ja, just det.
Att de kanske inte själv har fattat att okej, alla förstår att det här ska vara du.
Ja.
Som är den här mystiska mannen som gör det här och det här. Och
ja, han bara väntar på någon stor författarkonferens där han bara avslöjar allting. Det som alla har vetat från sida 8 ungefär. Jan Guillou och Hamilton är klart.
Jo, men han fattar nog själv att det är ett porträtt av sig själv, skulle jag gissa på.
Jag tror aldrig jag skulle erkänna det.
Nej, kanske inte.
Han säger ju själv, Erik Ponti dyker ju upp i Hamilton-böckerna som en lite så här slapp...
Erik Ponti, vem är det?
Erik Ponti var ju han i Ondskan.
Aha.
Som var Jan Guillou. Alltså han skrev ju om sig själv, men han skapar en karaktär som heter Erik Ponti, som i Hamilton-böckerna nu är en TT-reporter. Jobbar på, nej, Ekot eller något sånt där. Och jobbar med nyheter på Ekot och så här, dyker upp och är lite så här, lite slapp och plufsig och lite så här trött journalist liksom. Men det är ju så tydligt att så här, ja, det där är Erik Ponti, men jag Jan Guillou vill ju vara Hamilton. Rakt igenom. Det är ju hans fantasi.
Ja, det kanske är så hans att han inte har fattat det.
Ja, självklart är det så.
Till slut kommer du fatta att du är Martin Soneby i AMK Morgon.
Ja, tänk om jag vet inte om jag skulle skriva en bok, då skulle jag vet inte fan. Eller regissera en film, vad man skulle ha för...
De flesta komiker skriver mest självbiografier.
Mm.
Det är ganska få som jag känner till som har skrivit liksom fiktiva romaner.
Ja, det är för att det är svårt tror jag.
Ja, jag gillar ju självbiografi också. Och de flesta stand-up-komiker jobbar ju i genren självbiografi.
Ja, det är sant. Men tror du inte att alltså, den personan eller det man vill liksom uttrycka på scen kanske är inte det lite av en manifestation av det kanske man vill vara? I alla fall till en början, tills man har fattat, så att man ger upp och bara fattar vem man är.
Ja, men också är det ju det är rätt vanligt att man sänker sig själv för att få sympati från publiken. Att man framställer sig själv som mer av en loser och mer av en tönt och mer av en misslyckad person på scenen.
Ja, men det tror jag att...
Kanske det inte är vem man vill vara utan...
Nej, men det tror jag är för att få skratt. Alltså det är ju alltså det första knepet liksom, för att få ordentligt med skratt. Men jag tror att... Alltså, jag vet inte, jag har ingen aning, men jag tror att det måste finnas någon vilja att antingen så här framstå som på ett visst sätt eller att dölja lite vad man är. För man är så jävla naken, man måste ju ha något skydd liksom.
Jo, det är svårt att ge, först fanns det omöjligt att veta vad en sann bild är.
Ja.
Och sen så är det ju svårt att bli så pass ärlig så att man själv tycker att... Men jag tror ju längre en stand-up-komiker håller på, desto närmare sig själv kan man komma. Att man kan bli mer ärlig, mer avslappnad och mer sig själv.
Ja, precis. Antingen för att man bara inte orkar ha en front, för det är jobbigt att ha en front. Så bara till slut bara, okej, det är så här jag är nu. Och sen blir man väl tryggare och tryggare med sig själv så att man kan blotta de här... Alltså,
man får ändå för sig så att Louis C.K. är sig själv. Man tror ju att han är sån. Även off stage. Även om jag inte har någon aning.
Nej, men visst. det är väl illusionen av den här den sanningen liksom. Men du försökte ju fronta den här slacker-grejen tills du kanske bara inte orkade längre.
Ja, nej, men när jag med så pass många timmar arkivsamtal så kan man ju inte hålla, då måste det är lättast att vara ärlig. Och det, det blir ju mer underhållande och mer om folk får lära känna någon på riktigt så är det ju större chans att någon stannar kvar.
Ja, oja. Jag också, för jag är ju 2 timmar om dagen. Det är ju så att det finns inte en chans att jag skulle försöka, alltså, orka upprätthålla någon sorts front.
Image.
Eller, ja, men precis. Det går ju liksom inte. Sen kan man ju välja att inte snacka om vissa grejer.
Ja.
Ju, såklart. Men
det är nog svårt. Fast tänk, det sägs ju att så här, till exempel Martin Timell har hållit upp att det finns en front han visar upp i tv och sen så en Martin Timell privat. Jag ska inte gå in på spekulera i, för eftersom jag aldrig träffat honom ska inte spekulera i hur han är privat, men jag har hört.
Vad har du hört? Men hur går det med den grejen förresten? Jag vill snacka rätt.
Specialisterna podcast är ju syskonpodden till Arkivsamtal, där då vi har gått igenom mycket konflikten mellan framförallt Albin Olsson och Martin Timell. Jag tror det har runnit ut lite i sanden. Det var lite telefonsvararmeddelanden och lite Twitterinlägg sådär från. Men jag tror inte det har hänt så mycket mer. Vi får se vad som händer med det. Och jag tackar dig för att du har medverkat i veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Får jag låna dina DVD:er på polisskolan eller?
Mm, du kan få låna boxen. Nice. Polisskolan-boxen. Den kommer nog inte användas på ett tag. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Martin Soneby.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your $1 a month trial today at shopify.com/records.